Kärnkraft. Hur fungerar energikällan? Kraftverken som gör elektricitet av kärnklyvning kallas för kärnkraftverk. Bränslet i ett kärnkraftverk är vanligtvis ämnet uran-235. Här kommer en förenklad variation av kärnklyvningen. Uran-235 är ett tungt instabilt ämne med stor träffyta. Om du bestrålar ämnet med neutroner kommer uranet bli instabilt och börja falla sönder. När uranatomerna faller sönder släpper de inte bara ut enorma mängder energi. När de faller sönder släpper de även lös sina neutroner som i sin tur träffar andra uranatomer. Vad som inträffar är alltså en kedjereaktion där uranatomerna faller sönder och släpper lös sina neutroner som i sin tur får andra uranatomer att släppa ut sin kärnenergi. Du får då stora mängder energi som konstant släpps ut från bränslet tills bränslet är förbrukat. Energin i fråga är en omvandling från kärnenergi till värmeenergi. Så hur gör du om värmeenergi till elektrisk energi? En ångturbin. Du använder värmen från det heta uranet för att koka enorma mängder vatten. Vattnet blir till ånga och stiger uppåt. I ångas väg sätter du ett hjul som börjar snurra snabbt när ånga trycker den uppåt. Precis som i vindkraftverk är turbinen kopplad till en magnet, så när den sätts i rörelse skapar induktionsström. Du har då elektrisk energi. Fusion. Solens nästan oändliga energi kommer från en process som kallas för fusion. Du har stora mängder värme och högt tryck och då kan du smälta ihop lättare atomer till tyngre atomer. Fusion på jorden inträffar när väteisotoperna deuterium samt tritium hettas upp tills dessa uppnår plasmatillståndet. Plasma är ett tillstånd som inträffar när man tillför stora mängder energi till en gas under tryck. När detta händer kommer elektronerna att släppas ifrån atomkärnorna. När du gör detta med deuterium och tritium kommer de att smälta ihop och bilda helium. I den här processen kommer en neutron att bli över och på grund av förlusten i kärnmassa framstår då energi. Ska jag förklara lite mer. Anledningen till att du behöver värme är att elektronerna är alla negativa och som vi vet undviker negativa andra negativa. Så du lurar dem genom att få dem att röra sig riktigt snabbt så att inte de ser varandra. Så hur får du atomer att röra sig? Värme. Så du behöver enorma mängder värme för att hålla igång processen och för att starta den. Solen är enormt tung, varm och har stor gravitation. Detta skapar ett enormt tryck inuti solen och det leder till att de lätta atomerna tvingas ihop med de andra. Vi kan inte använda det trycket på jorden av uppenbara anledningar. Människan löser det genom att använda magnetisk energi för att skapa trycket som krävs. Du använder då elektromagneter för att skapa den enorma magnetiska energin som krävs för att få trycket i fråga att uppnås. Du kan till exempel använda lasrar för att värma upp bränslet till en grad att fusionreaktion inträffar. Vi har lyckats med att frambringa elektrisk energi genom fusion, men vi har inte lyckats med att skapa mer elektrisk energi än vad vi använder för att underhålla reaktorn. En förlust i energi alltså. Bränslet till reaktorn är deuterium och tritium, en väteisotop med fler neutroner. Om man kan använda fusion effektivt så kan du med ett glas havsvatten få ut lika mycket energi som du skulle kunna få om du bränner en hel tunna olja. Men nu kan du tänka, vänta, tänker du bygga en maskin som kan förvandlas till en vätebomb vid minsta misstag? Nej, det tänker vi inte. Om du upphör med att tillföra värme och tryck kommer plasman att expandera och då kylas ner och reaktorn kommer dö ut. I Frankrike finns en fusionreaktor som kallas för ITER. Reaktorn förväntas vara klar 2025 och den förväntas användas i 20 år. Hur mycket av energibehovet täcker energikällan idag, Sverige och internationellt? Kraften stod för 64 terawatt år 2019 då den totala elproduktionen låg på 164 terawatt. Detta motsvarar 39% av det totala energibehovet i Sverige. I världen låg elproduktionen 2017 på totalt 25 721 terawatt. Då kommer 2 636 terawatt från kärnenergi, vilket motsvarar 10,2%. Hur mycket bedömer ni att den täcker år 2050? Nu är det så att så länge Sveriges politik fortsätter att gå som det går och till exempel Miljöcenterpartiet är kvar i riksdagen så kommer kärnkraften fission i Sverige att tas ner. När ett kärnkraftverk väl stängs av så är det väldigt svårt att få igång det igen. Så om politiken fortsätter så här så kommer vi alltså inte ha någon energi att komma från kärnkraft fission år 2050. När jag nu satt mig in mer i kärnenergi, både från fission och fusion, verkar det vara en lösning till Sveriges energifrågor. Jag är själv tveksam till att vi kommer lyckas med 100% förnybar energi i Sverige, men om det går så tycker jag att det är bästa alternativet. Men om det inte går tror jag som sagt att kärnkraft, fission, kan vara en bra lösning. Hela världens energiframtid beror också på politiken och vad människor röstar på. Jag tror fortfarande att det kan bli svårt att få all energi från förnybar energi, då världens energibehov kommer att öka och vi fortfarande får mest energi från kol och naturgas. Med 27 forskare från Stanford-universitetet med Stanford-professor Mike Z. Jakobsson i spetsen menar i en rapport att hela världen kommer att kunna klara sig bara på förnybara energikällor år 2050. Om det är fallet kommer kärnkraftvision att minska till högst 2% år 2050. När det gäller den andra sortens kärnkraft, fusion, finns en experimentell anläggning i Frankrike som heter ITER. ITER ska bli den första fusionreaktorn som skapar mer energi än vad som tillförs. Hoppet är att ITER ska bli reaktorn som bevisar fusionens genomförbarhet. Fusionen är baserad på samma princip som driver vår sol och stjärnor. Förhoppningsvis är den klar år 2025 och kommer att hålla sig 20 år. Men det finns tecken både på att det kommer att fungera men också inte fungera. Just nu läggs en större del av EUs forskningsbudget just på detta. Om detta skulle fungera så kan kärnkraft, fusion, vara en lösning till världens energifråga. Och år 2050 skulle världen bara kunna klara sig med kärnkraft, fusion. Vilka åtgärder ser ni som nödvändiga för att öka och minska energikällans täckningsgrad år 2050? Användning av kärnkraft som energikälla är omdebatterad. Den är ren och billig energikälla men riskabel ifall en allvarlig olycka skulle ske. Det är också svårt att hantera det radioaktiva avfall som kan stråla i mer än 100 000 år. Varken forskare eller politiker är överens om hur mycket kärnkraft ska användas i framtiden. En del forskare tror att det kommer bli svårt att ersätta kärnkraftverken med de förnybara energikällor som vi känner till idag, till exempel vind- och vattenkraft. De tror också att förnybara energikällor inte kan generera tillräckligt mycket el för att försörja industrin. Man vill också att kärnkraft ska ersätta de smutsiga kolkraftverken i övergången till fossilfri energivärld och en del forskare vill därför att kärnkraften ska utvecklas. De tror att den fjärde generationens kärnkraft som håller på att utvecklas kommer innebära att reaktorerna blir billigare och säkrare och att det farliga avfallet som avger strålning kommer att få en kortare livslängd. Men det är fortfarande osäkert ifall det kommer lyckas och hur höga kostnaderna blir. Andra forskare vill att kärnkraften ska avvecklas och de tror inte att den fjärde generationens kärnkraft kommer att fungera. Istället menar de att det är tekniskt möjligt att ersätta den el som idag kommer från kärnkraftverk, cirka 40%, med vind- och vattenenergi. De svenska reaktorerna i kärnkraften började användas mellan 1972 och 1985. De har en teknisk livslängd på drygt 40 år, men för kärnkraftverk ska drivas mer än 50 år behöver man investera och att uppgradera system och komponenter, vilket är dyrt. År 2012 hade de 10 svenska reaktorerna fortfarande i bruk moderniserats till ungefär 60%. 2015 beslutade Ringhals att stänga 2 av sina 4 reaktorer. Och Oskarshamnverket stängde samtidigt 2 av sina 3 reaktorer. Vilka goda exempel på användning av förnybara energikällor hittar ni i Sverige samt övriga världen? I Sverige finns det framförallt 2 goda exempel på användning av förnybara energikällor. En av dem är vindkraft och fördelarna är att det inte finns något miljöfarligt avfall. Ingen förstärkt växthuseffekt och de är enkla att placera ut och finns på många platser i Sverige. Ofta är jordbruksområden som de kan placeras ut på. Negativt är dock att de är fula i landskapet och de kan förstöra ekosystem och djurens hem. De har också fördelar att de inte är beroende av årstiderna. Nackdelar finns också som att de medför stora ingrepp i naturen, djur och växtlivet påverkas etc. Var finns möjlighet att minska energianvändningen? Det här är en svår fråga. Staten kan ju alltid ändra lagar som gynnar människor som gör klimatsmarta val. Vi kan beskatta det som smutsar ner och vi kan förbjuda det vi inte behöver. Allt detta har potential att bita på koldioxiden, men det finns inte jättemycket staten kan göra för att minska energianvändningen utom att uppmuntra vissa beteenden och beskatta andra. Vi kan informera om att det är bra att släcka lamporna, men vi kan inte som demokrati bestraffa dem som glömmer att släcka lamporna. Vi kan reglera företag, men vi kan inte förbjuda dem att använda el. Jag kan dock komma på en sak som skulle göra Sverige betydligt energisnålare. Varje år försvinner 2% av svensk elproduktion i form av förluster i elnäten. Hade vi gjort en satsning på att effektivisera dessa hade vi kunnat producera mindre el för att uppnå samma resultat. Om vår effektivisering endast räddar hälften av den annars förlorade energin har vi ändå räddat 1% av svensk elproduktion. Det här löser ju förstås inte hela problemen, men det är ett steg på vägen. Hade det funnits en rimlig magisk lösning till problemet hade det ju inte ens varit ett problem. Ett problem är bara ett riktigt problem när du inte kan lösa det. Jag säger rimlig lösning
För det finns lösningar som inte är rimliga. Dessa hade kunnat vara att stänga av elnätet helt och hållet eller helt enkelt skjuta halva Sveriges befolkning. Det hade garanterat minskat energikonsumtionen och löst problemet. Men det är helt enkelt inte en bra lösning på problemet. Så vi får ta det steg för steg. Och det här är ett av sätten vi kan göra det på. Vad skulle en ändrad konsumtionsstärs livsstil betyda för energiförbruket? Om hela världen skulle leva som vi gör i Sverige skulle man behöva 4 jordklot. Vi fortsätter även att växa, vilket delvis är bättre för samhällsekonomin, fast inte hållbart i längden. Sverige är på plats nummer 10 på länder som släpper ut mest av de klimatförstörande gaserna per person. Dock så tillverkas mycket av det vi konsumerar i andra länder, vilket inte formellt räknas med i vår miljöpåverkan. Cirka 65% av Sveriges växthusutsläpp sker i andra länder. I många EU-länder har konsumtionen sänkts, men i Sverige har den fortsatt att öka. Fast hur fixar vi detta problem? På regeringens hemsida har de kommit med flera strategier för att kunna få en mer hållbar konsumtion. Deras strategi är kortfattat var att öka kunskapen och fördjupa samarbetet med samhället. Stimulera hållbara sätt att leva, effektivisera resursanvändningen, förbättra informationen om företagens hållbarhetsarbete, fasa ut skadliga kemikalier, öka tryggheten för alla konsumenter och fokusera på livsmedel, boende och transporter. EUs hemsida har sammanfattat ner hållbar konsumtion med mottot "Vi måste konsumera mer med mindre". Att använda resurser mer effektivt skulle betydligt minska vår energiförbrukning. På deras hemsida står det till exempel om vi kunde bygga bättre hus och använda dem bättre för att minska energiförbruket med 42%. Energikonsumtionen påverkar klimatet grovt. Fossila bränslen som kol, olja och naturgas släpper ut koldioxid som försurar skog och hav. Enligt Naturvårdsverket är energieffektivisering en förutsättning för att vi ska kunna nå våra miljömål. Naturvårdsverket föreslår att vi bör använda oss mer av våra förnybara energikällor som till exempel vattenkraft. De vill inte använda kärnkraft med argumentet att kärnkraftens största miljöpåverkan är strålningsrisker och miljöeffekter när uran utvinns ur marken och när använt kärnbränsle och annat kärnavfall ska slutförvaras i berggrunden. De säger att vi måste hushålla med energi och återvinna till exempel värme. Var ser ni att det behövs utveckling, socialt eller tekniskt? Vi tycker att kärnkraft är en bra tillfällig energikälla som krävs för att vi ska få en fossilfri värld. Till och med FNs klimatpanel har identifierat kärnkraft som en del av klimatlösningen. Den har i princip noll växthusutsläpp och förra året såg kärnkraft för ungefär 40% av svensk elproduktionen. Det enda negativa är en potentiell härdsmälta som kan göra området runt kärnkraftverket obeboeligt. Vi bör därför satsa mer pengar för forskning kring kärnkraftssäkerhet. I Sverige har vi dock en ganska pragmatisk syn på kärnkraft och förhoppningsvis kan det ändras. Sociala ändringar hade kunnat vara till exempel miljöskatt, pant och återvinning, vilket vi tycker är bra ändringar.